kväll allesammans och välkomna till gudstjänst. Och vi ska fortsätta titta på Romarbrevet. Vi ska be allra först, Herre, vi kommer inför dig denna kväll. Vi ber Jesus att du talar till våra hjärtan. Herre, vi kan inte nog tacka dig för vad du har gjort för oss, vilka vi är i dig och vem du är i oss. Och Jesus, vi vill fortsätta att fästa på denna otroliga sanning om ditt försoningsverk. Jesus, vi ber just nu att du talar till våra hjärtan och öppnar upp så att vi verkligen förstår de eviga sanningar som du har lagt ner i ditt ord. Välsigna oss, smörj din tjänare, smörj ditt ord och gör det här till en underbar tid tillsammans. I ditt namn, amen. Vi ska gå till Romarbrevets 6:e kapitel och de första 11 verserna. Vi började ju för en tid sedan och titta lite på Romarbrevet, och vi har sagt tidigare att Romarbrevet är förmodligen det brev i skriften som är mest uttömmande vad det gäller frälsningen. Och vi talade först om de här olika välsignelserna som vi har fått som kristna i det ögonblick som vi kommer till tro. Sedan talade vi lite grann om syndens problem och syndens lösning. Och idag så har vi kommit fram till att vi ska tala om att vi är fria från dödens straff. Vi är fria från dödens straff. Och det är de första 11 verserna i kapitel 6 som jag vill åt. Men istället för att läsa dem rakt upp och ner nu, så läser jag dem allt eftersom vi kommer till de här olika sakerna. Och det första vi ska titta på, det är tre olika saker vi ska titta på idag. Den första är realiteten av vår död med Kristus. Det är de 5 första verserna här. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi som har blivit döpta till Kristus, Jesus, har blivit döpt till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, då ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Och det vi vill titta på idag, det är att när vi ser att Romarbrevet och Bibeln talar om död och uppståndelse, så hör vi ibland liksom att det här är historiska fakta. Och det är det också, att Jesus verkligen dog och uppstod. Ibland talar vi om ställningsmässig sanning, det vill säga att vi är där med honom. Men faktum är att det här är ännu mycket mera än ett historiskt fakta. Det här är ännu mycket mer än vår ställning i honom. Det är en absolut realitet. Det som skedde med Kristus, det har också skett med oss. Och om vi dog med honom, då kommer vi också att uppstå med honom. Och det här är realiteten av vår död med Kristus. Det är 3 saker som vi kan säga om den här första punkten. Och det första är att det är en väldigt missförstådd sanning. Och en del människor tänker sig Guds nåd som någonting som ger oss en ursäkt för att synda. Ingenting kan vara mera fel. Ingenting kan vara mer av ett misstag. Paulus säger att det är absolut inte så. Han säger nej, bort det, tror jag det står i 1917 års översättning. Andra menar att om man förkunnar för mycket nåd, ja, då kommer människor på något sätt att ta detta som en förevändning för att synda mera. Så det finns många sådana här missförstånd om vad nåden egentligen är. Man tror att det är någonting som man måste vara lite försiktig med. att inte undervisa för mycket av det. För då kan människor få för sig att synda mera. Så att nåden är ungefär så där, det är lite ett styrmedel. Man ska ha det i lagom proportioner och det ska balanseras med gärningar och det ska balanseras med lagen och det ska balanseras med olika saker. Men det är inte på det sättet. Gud har aldrig handlat med människor genom något annat än sin nåd. Därför att det är hans karaktär. Gud kan inte göra någonting som inte står i enlighet eller som inte är i enlighet med hans karaktär. Han är kärlek. Han kan inte handla med oss på något annat sätt än genom kärlek. Han är nådesfull. Han kan inte handla med oss på något annat sätt. Och många tänker sig att vi måste komma in med någon form av norm som gör att människor håller sig i schack. Men återigen, det har ingenting med detta att göra. Den här lagiskheten har aldrig producerat helgelse. Lagiskhet har aldrig producerat ett mera gudslikt liv. Visst kan vi omformas tillfälligt genom att komma under något form av mänskligt system. Men i långa loppet så tjänar vi Gud av den enkla anledningen att vi lär känna honom för vem han är, som den nådesfulla guden. Och det är endast det som orsakar att helgelsen äger rum i våra liv. Och det finns också vad vi på bibelskolan tog upp, den här termen libertinsk etik. Alltså att man talar i termer som att okej, om det nu finns nåd, ja men då är det ju bara att synda liksom, för nåden blir ju större ju mer vi syndar. Och visst är det så att vi inte kan synda slut på nåden. Så är det visserligen. Men det är ändå så att om vi syndar med berått mod så kommer också Guds tuktan att komma över våra liv. Hans disciplin kommer över oss. Men vad säger då det fullbordade verket? Jo, att nåden har satt oss fria från syndens straff och producerar helgelse både till det yttre och till det inre. Det är det som nåden orsakar. Vi har citerat denna vers åtskilliga gånger, men Titus 2, 11 och 12 säger att nåden undervisar oss att förneka ogudaktigheten. Så nåden har precis motsatt effekt mot det som människor påstår att den har. Nämligen att den blir till en ursäkt att synda. Blir till en ursäkt att inte leva ett helgat och avskilt liv till Gud. Så det är en väldigt missförstådd sanning. Det är det första vi kan säga om det. Det andra vi kan säga om det är att det är en väldigt stor sanning. Vilken otrolig grej detta är. Att den kristna inte bara rättfärdiggjord i Kristus. Utan vi är också organiskt bundna till Kristus. Vi är i en union med honom. Allt det som hände med Kristus, det hände med oss. Därför att precis som vi var i Adam, när Adam syndade så föll vi. Vi blev delaktiga i hans synd. Så vi föds med en syndanatur. Vi får hans synd tillräknad till oss. Och vi dessutom syndar personligen. Så vi har en ganska jobbig situation att börja med. Men på samma sätt, när vi blir födda på nytt, är vi i Kristus. Och det betyder att vi har en ny natur. Vi är en ny skapelse i andra Korinthierbrevet 5:17. Det betyder också att vi har fått hans rättfärdighet tillräknad till oss i Romarbrevet 4:3, men också i andra Korinthierbrevet 5:21. Och vi har fått den helige ande som ger oss möjlighet att också övervinna den synd som besätter oss på det personliga planet. Så allt det som Adam orsakade, allt det som skedde genom Adam och fallet, det har blivit återupprättat eller tillrättavisat, var inte ett bra ord, men tillrättat är ett bättre ord, genom Jesus Kristus. Och vad som hände med honom, i vers 3 står det att han dog. Om vi var i Kristus, vad hände då med oss? Vi dog. I vers 4 står det att han blev begraven. Om det hände honom, vad hände med oss? Vi blev också begravna. Och i vers 5 så står det att han uppstod. Så om han uppstod, då uppstod också vi. Så med allt det som hände med Kristus, det har också hänt oss. I verkligheten, det är inte bara en teori, det är inte bara en hypotes, det är inte bara en stor tanke som någon har kommit på. Det är en verklighet att detta har verkligen skett i oss. Och i första Korinthierbrevet 12:13 så står det att vi döps in i Kristi kropp. Vi döps in i Kristi kropp, och detta är inte vattendopet, utan det är andedopet i bemärkelsen att i det ögonblick jag tror på Jesus Kristus så placeras jag i honom. Och då blir alla dessa sanningar omedelbart, eller alla dessa saker blir sanningar omedelbart. Hans död, hans begravning, hans uppståndelse, hans uppstigande och även hans nedsittande på Faderns högra sida. Allt detta sker också i våra liv, därför att vi är i honom, i Kolosserbrevet 3:3. Och vilken fantastisk, underbar, stor sanning. Så vi ser att vår död med Kristus är en realitet. Och det är en missförstådd sanning. Nåden blir ofta missförstådd. Och jag tänker mer och mer på hur känsliga, åtminstone jag är och säkert många av er, upplever hur känsligt detta är. Liksom att så fort man hör undervisning som inte är i enlighet med det fullbordade verket, så reagerar man och raggen står rakt ut. Därför att liksom man har vant sig att höra ett budskap som är baserat på det fullbordade verket. Och vad innebär det fullbordade verket? Jo, exakt det som vi sa. När han dog, då dog vi med honom. När han uppstod, då uppstod vi med honom. Allt detta som skedde med Kristus, det skedde också med oss. Och det är en fantastiskt stor sanning. Och när vi har blivit döpta in i Kristi kropp, då är allt detta en realitet för oss. Och dopet den helige ande äger rum i det ögonblick jag sätter mitt mått av tro på hans försoningsverk. Och jag är omedelbart en del av, jag har fått en ny identitet och jag har också fått ett nytt liv i det ögonblicket. Och sedan den andra punkten, eller andra saken vi ska ta upp, det är anledningen till vår död med Kristus. Och det är versarna 6, 7 och 8. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi är inte längre slavar till synden, står det i vers 6. Vi har fått en ny herre, vi har ett liv inom oss. Och synden talas här om som en slags person, syndens kropp. Men vi vet att synd är handling, men därför att syndens handling är så konkret på något sätt i vårt liv, så beskrivs den som syndens kropp. Och det är intressant att se här att vi är inte längre slavar till synden. Någonting har hänt. Det betyder inte att vi har slutat synda, men det betyder att vi är inte längre maktlösa i det här sammanhanget. Vi har fått allt det som behövs för att kunna leva ett segerrikt liv. Och i vers 7 så står det att vi är friade från synden. Och vi lever i enlighet med denna sanning. Vi har ofta hört i våra sammanhang att vi är inte vår synd. Vet ni hur ofta vi identifierar oss själva? Vi tänker, vem är jag egentligen? Och så tycker jag att jag är den som jag på något sätt handlar efter. Alltså det vill säga att om jag syndar, ja då är det det jag är. Jag säger liksom, jag är, ni vet hur människor talar om att de är någonting. De är alkoholister, de är missbrukare, de är vad det nu kan vara. Och så har de sin identitet i synden. Men här står det att vi är friade från synden. Det betyder inte att vi inte gör synder. Det betyder inte att vi inte utför syndiga handlingar. Men vi är inte vår synd. Vi är nya skapelser. Och i inte mindre än 63 gånger i Nya Testamentet så kallas de kristna för helgon. Och jag vill understryka den här läran. Ofta så säger människor så här. Att vi är syndare frälsta av nåd. Och det låter väldigt fint. Men tänk på att Bibeln kallar inte de kristna för syndare. Bibeln kallar oss för helgon. Därför att till och med i Korintsebrevet, där det förekom alla tänkbara synder. Ni vet listan liksom, vad de höll på med. Det var splittring i församlingen, det var kötsliga tendenser. Det fanns allt du kan tänka dig i denna kyrka. Ändå börjar aposteln Paulus när han skriver till dem med att säga till de helgade i Korint. Till alla de heliga i Korint. Varför? Därför att han kände dem inte efter köttet. Han kände dem efter vad de var i Kristus, nämligen nya skapelse. Så låt oss en gång för alla förstå skillnaden mellan att vara en syndare, vår identitet. Vi är nya skapelse och den skapelsen är av Gud. Det gamla är förgånget och att vi syndar, det vill säga i handling. Så en bättre term det är att vi är helgon som syndar. Förstår ni skillnaden? Inte om vi säger vi är syndare, vår identitet, som är frälst av nåd. När vi var syndare som blev frälst av nåd, nu är vi helgon, nya skapelser i Kristus, som dock syndar på grund av att köttet fortfarande finns där och kommer att finnas där ända till den dag som vi blir hemtagna eller Herren kommer tillbaks. Så vi är inte längre slavar till synden. Vi är friade från synden. Vi räknas till de heliga. Vi kallas heliga hela tiden i Nya Testamentet. Och det tredje och sista som vi ska ta upp, det är resultatet av vår död med Kristus. Och det är verserna 8 till och med 11. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom, ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Och två saker här om det, alltså vårt resultat, vad det har inneburit, det som hände på korset, nämligen att vi är levandegjorda med honom. Det är verserna 8 till och med 10 här. Och allt det som är sant om Kristus, allt det som Bibeln talar om Kristus, det talar Bibeln också om oss. Därför att vi är i honom. Så allt det som skedde med Kristus, det skedde med oss. Ingen skillnad. Allt det som skedde i Adam, negativ bemärkelse, synden och så vidare, det skedde också med oss. Men Kristus som kallas för den andra Adam, allt som skedde i honom, med honom, det har också skett i våra liv. Och det står här att han dog för vår synd en gång för alla. Det kan inte upprepas, det behöver inte upprepas, det kommer inte att upprepas. Så om han dog för synden, då måste också vi ha dött med honom. Och han uppstod i seger, då måste också vi ha uppstått i seger. Och vi ska inte längre identifiera oss som syndare, det vill säga karaktären. Däremot så är vi syndare i vår handling. Men det är skillnad mellan karaktär och handling. Och det andra här som händer, eller resultatet av vår död med Kristus, det är att vi är döda till synden. Och det betyder inte att vi inte längre syndar. Det betyder inte att vi inte kan synda. Men det betyder att vi är inte längre kraftlösa i syndens närvaro. Vi har fått allt det som behövs för att leva i seger. Vad är det vi behöver? Den gamla naturen har dött och vi har fått en ny natur. Den tillräknade synden är inte längre oss tillräknad, utan istället får vi hans rättfärdighet oss tillräknad. Den personliga synden behöver vi inte längre leva i, för den helige ande som bor i oss ger oss kraft att övervinna denna synd. Och det här är Guds sanning om vilka vi är i Kristus. Och vi har ett val idag, vi som är här och ni som lyssnar på internet. Vi måste välja om vi ska tro på Guds sanning, så som skriften lyfter fram den, eller om vi ska tro på fiendens lögn. Därför att, vad säger fienden? Jo, fienden säger att du är dina handlingar. Du är det som du gör. Och vad gör vi? Jo, vi syndar mellan varven. Ibland ganska mycket, tyvärr. Och det betyder att vi har skapat oss en identitet och säger att det här är vad jag är. Därför att det här är mina handlingar. Och jag har på något sätt byggt min identitet runt handlingarna. Men Bibeln säger tvärtom. Du ska inte se på dina handlingar och säga att detta är din identitet. Utan du ska se på vad Gud säger om dig. Vad han har gjort. Och vad säger Bibeln? Jo, att vi är nya skapelser. Så vi har uppståndelselivet inom oss. Satans makt är bruten. Och vi har privilegiet att vandra i denna fantastiska sanning. Och jag kan inte liksom nog fundera över och meditera över nåden, över det fullbordade verket. Liksom hur på något sätt vi för ner kristendomen på en otroligt låg nivå när vi börjar att tänka i termer som hur många synder och vilken typ av synder som vi har begått eller inte begått. Därför att det handlar inte om detta. Det handlar bara om vad Gud har gjort i våra liv. Vad som hände med Kristus hände också med oss. Så vi är i honom, och det betyder att vi har en helt ny karaktär med en tillräknad rättfärdighet, med kraft att övervinna synden. Och det är det som han säger här i vers 11, att det är så vi ska se på oss själva, att vi är döda från synden. Varför? Jo, därför att Kristus har dött för den. Och om vi då dog i honom, så måste också vi ha dött bort från synden. Och att vi nu lever för Gud i Kristus Jesus. Därför att om han uppstod, då uppstod vi med honom. Så vilken fantastisk sanning som vi har att gå till. Och vi tänker alltid liksom på hur saker och ting är här nere, på liksom vårt, det här stoftets perspektiv. Liksom vi tittar på allt från stoftets synvinkel. Men den faktum är att vi ska se på saker och ting utifrån den ställning som vi faktiskt har. Att vi är sittande med Kristus i det himmelska. Vilket perspektiv vi har. Vi ser på denna värld och vi ser på allting som händer. Alla problem och alla situationer och allting. Och det är så lätt att vi blir ett med detta. Vi identifierar oss med detta. Men faktum är att Vi är ovanför allt detta. Vi är sittande där ovanför. Med en helt ny identitet. Och Gud ser oss som fullkomliga. Inte på grund av att vi är fullkomliga i våra gärningar och våra handlingar. Men på grund av att vi är i Kristus. Och han ser oss i sin son. Och hans son är fullkomlig. Och vad är då vi också fullkomliga? Så vi är fria från dödens straff. Det är realiteten av vår död med Kristus. Och där finns också en anledning till att vi dog med Kristus. Det fanns inget annat sätt för Gud att göra detta. Han kunde inte bättra på Adam. Han kunde inte fixa till saker och ting. Han var tvungen att göra det på nytt. Föda oss på nytt i Jesus Kristus. Och det är ett fantastiskt resultat av det här. Att vi är levandegjorda med honom. Samtidigt som vi är döda till synden. Och det är detta vi ska tänka på. Det är detta vi ska meditera. För ju mer denna sanning sjunker ner i oss. Ju mer vi blir delaktiga av den här sanningen. Ju mer kommer vi att leva i seger. Det hjälper inte liksom att vi fokuserar och tänker att vi ska bli bättre människor. Och bli duktigare och göra mera gärningar och mera det här och det här. Utan det handlar bara om ett liv med Kristus. Det handlar bara om att ha gemenskap med honom. Och i den gemenskapen, jag tänker som vi har haft en tid här, både Tina och jag, som av någon anledning, vi har inte sagt någonting till varandra, men liksom vi har båda blivit så sugna på att läsa ordet. Eller hur? Liksom, Bibeln ligger uppslagen där på köksbordet och på nattduksbordet och överallt. Liksom. Vi är så sugna. Och någon säger, men läste ni inte Bibeln tidigare? Jo visst, vi läste Bibeln tidigare, men ni vet vad jag menar, att på något sätt ibland man får bara sån här en längtan att läsa ordet. Och det är inte alltid att jag förstår allt jag läser. Och det är inte att jag liksom är systematisk. Utan det är bara jag och Gud. Det är bara jag och Gud. Jag och min Bibel. Och liksom människor har så mycket tankar och åsikter. Och man orkar inte höra det. Det är liksom bara som ett enda sus. Som hela tiden sorl som kommer in i våra öron. Men tänk vad underbart liksom att bara gå undan med Guds ordet och säga det är bara jag, det är bara du och jag Gud. Och här kommer jag och jag läser ordet rätt upp och ner och jag förstår de här sanningarna. Och ordet blir levande och vi börjar att förstå saker på ett sätt som vi aldrig har förstått det tidigare. Men vi tar emot ordet på rätt sätt. Vi låter det inte fördöma oss, vi låter inte människors religiösa tolkningar av ordet diktera till oss att vi är någonting som Bibeln säger att vi inte är, eller att vi på något sätt måste leva och göra saker på ett visst sätt. Det är bara vi och Gud. Vi kan inte lägga någonting till detta. Allt som skedde i Kristus, det har skett med oss. Det finns ingenting som vi kan förändra eller lägga till. Utan allt vi kan göra det är att umgås med honom och låta honom undervisa oss om den här sanningen. Och låta oss ha gemenskap, eller låta oss själva ha gemenskap med honom. För han har gjort det möjligt. Amen.